Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.
Min jag tror att det är en Kalle Hobbe sketch eller så här, vad heter det? Serietidningsklipp som min pappa citerade ofta när vi var barn, apropå att barn är en gåva, och det tror jag det är någonting att ett barn kostar 1,2 miljoner innan de fyller 18. Så sa pappa alltid, är det en gåva eller är det ett lån? Nej. Det är trevligt med barn. Jag har också barn. Johannes heter jag och är vad är jag? Jag är jobbar som psykolog, har någon slags bakgrund inom teologiska studier, och då blir man typ förvirrad på ett särskilt sätt och har höga studieskulder, men något bra hoppas jag att det kommer med också. Idag kommer det egentligen inte bli så textutläggande, även om jag kommer snudda vid saligprisningarna. Och temat för idag är ju liksom, ja, men ganska brett. Det ska ha med känslor att göra. Och det är ju också ett väldigt brett och stort tema. Och jag kommer inte riktigt liksom ge en fullödig psykologisk utläggning av vad känslor är. Och jag kommer heller inte ge någon fullödig teologi kring dem. Men vad jag skulle vilja göra är liksom att ge ett helikopterperspektiv på känslor. Och jag vill göra det genom att först rama in det här liksom med i vilka berättelser förstår vi våra känslor. I vilka berättelser förstår vi våra känslor. Och jag tänkte börja med två mer samtida berättelser om våra känslor. Och sen gå in i den bibliska berättelsen med en slags förankring i en av saligprisningarna. Salig är de som sörjer, de ska bli tröstade. Så kommer det se ut när jag ska försöka att hjälpa er att hänga med i min struktur här. Så jag börjar med två stycken samtida berättelser om det här med känslor. Jag vet inte om Ellen som också är psykolog skulle hålla med mig, men jag gissar här nu att om du hade gått till en psykolog idag och bett dem att få utforska dina känslor, så gissar jag att man hade pratat om någonting som kallas för liksom grundkänslor. Och det är någonting som man tänker sig att de här känslorna, de är liksom universella. Vi har sett dem i liksom väldigt exkluderade liksom, folk ute i djungler och annat. Vi har sett dem i, på olika kontinenter och sådär. Så vi tänker oss att de här känslorna är i princip universella. Nu finns det forskning som liksom börjar motsäga det här lite, men det här är liksom den traditionella versionen. Att det finns vissa typ 7-12 grundkänslor som man brukar identifiera som liksom allomfattande eller universella. Och det är lite olika på vilken teoretiker du frågar, så är det ofta glädje, intresse, nyfikenhet, äckel, avsky, rädsla, sorg, skam, skuld. Typ så. Och ofta så ramar man in känslor när man säger så här. Och tänker definiera känslan skulle jag säga. Det är liksom den subjektiva upplevelsen någonting. Den subjektiva upplevelsen av glädje när vi känner glädje. Den subjektiva upplevelsen av äckel när vi känner äckel och så vidare. Så där. Det är liksom känslor. Sen händer det saker i kroppen också. Men liksom känsla är den här subjektiva liksom upplevelsen då. Så ofta ramar man in de här känslorna då i en evolutionär berättelse. Så här säger en kvinna som heter Patricia Churchland. Hon pratar egentligen om nervsystemet, men det kan lika väl gå att appliceras på känslor. Hon är filosof och biolog, tror jag. Hon säger så här. Boiled down to the essentials. A nervous system enables the organism to succeed in the four Fs. Feeding, fleeing, fighting and sexual reproducing. The principal chore of the nervous system is to get the body parts where they should be in order for the organism to survive. Så liksom, det, känslor ska hjälpa oss att överleva. Så äckel exempel, vi ska få oss liksom rygga tillbaka för saker som vi inte ska stoppa i oss eller röra oss. Skuldskam brukar man röna som sociala känslor som liksom ska hjälpa oss att förstå våran liksom plats i flocken och i hierarkin. Sådär. Så att vi lättare kan överleva. Jag vet inte om ni har sett program med den svenska psykiatriken Stefan Hansen. Jag tycker han är överallt nu. Han skriver om hur vi ska förhålla oss till skärmar och allt vad det är. Sådär. Och skrivit mycket böcker. Så han populariserar ju verkligen det här evolutionära perspektivet. Och han säger så här i en av hans böcker. Att hjärnan är utvecklad för överlevnad och reproduktion. Inte för välbefinnande. Och i sina böcker och poddar och program så brukar han ofta säga att eller han försöker liksom använda den här berättelsen lite terapeutiskt, så att när det kommer folk till honom med ångest eller med depression så, där, så brukar han säga att amen, det här är någonting som har hjälpt oss att överleva genom historien, och de här känslorna dyker upp och liksom spelar spratt med oss idag, så det är ingenting som vi behöver vara särskilt rädda för. Jag skulle säga att det är ingen dålig intention egentligen, för det hjälper oss att liksom våga känna även jobbiga känslor, för vi tror att vi behöver hela vårt känsloregister. Men det är liksom så han ofta ramar in det. Och innan jag går vidare, jag skulle bara säga att jag är inte någon förnekare av evolutionsteorin. Jag tror att vi kan lära oss jättemycket av den. Jag tror inte att den är på kollisionskurs med Bibeln. Men där jag tror att det blir problem är när man försöker göra den berättelsen till den slutgiltiga finala berättelsen om dem vi är. Och vi försöker få den liksom bära hela vår existentiella tyngd. Då hamnar vi, enligt mig i alla fall, i väldigt, väldigt svåra problem. För om vi reducerar våra känslor bara till överlevnadsmekanismer och till fysiologiska eller biologiska händelser, så finns det väldigt lätt att vi till slut börjar se dem som meningslösa. Jag har ett ganska långt citat här från en ateistisk neuropsykolog som heter Steven Pinker. Så här kan man passa på att blunda lite, zona ut. Så säger jag till när jag är klar. Han skriver så här. Här är problemet. Den vetenskapliga synen har lärt oss att vissa delar av vår subjektiva upplevelse är produkten av vår biologiska sammansättning och har inte någon objektiv motsvarighet i världen. Den kvalitativa skillnaden mellan rött och grönt, mellan fruktens smaker och illaluktande kadaver, mellan rädsla för höjder och blommors skönhet. Allt det här är inbyggda egenskaper i våra gemensamma nervsystem. Om vår art hade utvecklats i ett annat ekosystem, eller om vi saknar några få gener, skulle våra reaktioner vara helt annorlunda. Följaktligen, om skillnaden mellan rätt och fel också är produkten av vår utformning av våra hjärnor, varför skulle vi tro att sådana skillnader är mer verkliga än mellan rött och grönt? Om det bara är en slags kollektiv hallucination, hur kan vi då hävda att ondska som folkmord och slaveri alltid är fel, snarare än något vi bara finner osmakligt? Nu kan ni vakna. Min fråga till Steven Pinker ut efter det här är om det verkligen går att leva meningsfullt om man på riktigt försöker tro det här och vara konsekvent i sitt liksom värdesystem. Om vi på riktigt tror att våran vrede över våldsdåd som sker runt omkring oss, om vår vrede över folkmord, pedofili, girighet, om det bara är fysiologi, går det att leva meningsfullt? Eller om vi tänker på Nürnbergrättegångens galgar, eller den sorg vi känner när vi konfronteras med Columbine-massaken eller med Auschwitz-gaskammare, eller när vi hittar någon med sönderskurna armar som vi älskar. Om de reaktionerna bara är överlevnadsmekanismer, kan vi verkligen lägga hela vår existentiella tyngd då på det, liksom våra känslor som överlevnadsmekanismer? Jag tror att vi får problem. Och jag tror att de flesta som har den här synen snor liksom värdegods från andra system. Det är väldigt svårt att vara konsekvent i det här värdesystemet och leva meningsfullt. Så lämna den berättelsen och tänker att jag ska rama in det vid en annan liksom samtida berättelse. Och det här är kanske mindre av ett filosofiskt system, så mycket som en liksom tidsanda. Och här lånar jag en term från en kanadensisk filosof som heter Charles Taylor. Och han menar att vi just nu lever i någonting som kallas för the age of authenticity. Det är svårt att säga på svenska, en autenticitetens tidsålder. Och det är en tidsålder, säger han, som karaktäriseras av att var och en av oss har liksom vårt unika sätt att förverkliga och uttrycka våran mänsklighet. Och att det är viktigt att liksom göra det här i kontrast till de som finns runt omkring oss. Och ett exempel på det här, jag vet inte hur många av er som har sett den. Om ni inte har det så kanske ni inte behöver se den. Men i filmen Moana, eller det heter Vaiana på svenska av någon anledning tror jag. Men Disney-filmen, den handlar ju om en ung samoisk kvinna som växer upp i ett traditionellt samhälle. Hon slits mellan liksom sina förfäders traditioner och att liksom hitta sin egen väg. Och i början av filmen så liksom kallar havet på henne. Så här. Och de verkar liksom tillbe havet, den här kulturen. Så havet kallar. Så då sjunger hon om det, hur hon känner havets kall, hur hon vill ge sig ut på äventyr och sådär. Men i slutet av filmen så ändrar texterna i sångerna ord här. Och istället för att sjunga att havet, att någonting utanför henne kallar på henne, så sjunger hon så här. I am the daughter of the village chief. We are descended from voyagers who found their way across the world. They call me. I've delivered us to where we are. I have journeyed farther. I'm everything I've learned and more. Still it calls me. Och här kommer twisten då. Och så säger hon så här. And the call isn't out there at all. It's inside me. It's like the tide, always falling and rising. You'll remind me, come what may. I know the way, I am one. Så det som förut var utanför henne är så här. Kallet om vem jag är, sanningen om mig själv, kommer inifrån, inte utifrån. Och jag tänker, om det är svårt att vara konsekvent i ett evolutionärt system, om vi tänker att det är den slutgiltiga berättelsen, så tror jag att det är svårt i en sån här, i en autenticitetens tidsålder, där sanningen om vem jag är inuti mig själv, att förhålla sig till saker som kommer upp ibland inom oss alla. Självhat, ångest, depressioner, självkritiska tankar och så vidare. Om sanningen verkligen finns inuti mig, hur förhåller jag mig då till den destruktiviteten som jag hittar inuti mig? Så det här, tänker jag, är två liksom samtida berättelser om våra känslor. Och tänker att vi kan ha dem lite i bakhuvudet och sen ska jag komma in nu i den bibliska berättelsen och landa, tänker jag, i den här saliga i de som sörjer, de ska bli tröstade. Så här tänker jag mig, jag har ett litet helikopterperspektiv på det. Men när Jesus säger de här orden, saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Då talar han de här orden till en specifik, liksom, in i en viss tidsålder med vissa typiska problem för den liksom, tidsåldern. Det är första århundradets Palestina eller i Israel, och den här nationen Israel är väldigt politiskt sargad. Och jag tänker liksom dra den bibliska berättelsen och landa i den här kontexten. Så liksom den berättelsen som judarna förstår sig i enlighet med är ju berättelsen om hur en god gud skapar världen. Skapar himmel, jord, hav och allt vad det är. Och människan är världens liksom, kronan på verket, om man säger så, som ska tänka att vi liksom ska vara Guds avbild. Och till en början existerar allt det här i perfekt harmoni. Men någonting händer. Människorna vänder sig från Gud och friden, harmonin, rivs sönder. Men berättelsen slutar ju inte där. Gud kallar Abraham och ger honom en rad löften om att hans efterkommande ska vara Guds verktyg för att föra skapelsen på rätt köl igen. Så rättvisa, frid, välsignelse för hela världen skulle komma genom honom och genom dem. Och i enlighet med det så räddas en Gud, israeliterna, när de befinner sig i Egypten under slaveri. Han för ut dem, han går med dem i form av en eldstod på dagen och molnstod på dagen och eldstod på natten. För dem in i det förlovade landet, där uppmanar de att bygga templet, där hans närvaro ska liksom vara navet i den här nationen och i det här folket. Men sen händer någonting. Folket vänder sig ifrån Gud igen, och efter flera varningar från profeter så låter Gud det här drastiska hända, att nationen jämnas med marken genom Babylon och genom en som heter Nebukadnessar. Han för folket i exil, han jämnar templet med marken och nationen lämnas i ruiner. Och det här är ju typ ett så drastiskt slag mot den här nationen som man kan tänka sig. Templet var liksom den finala, ultimata symbolen för vilka de var. Så här befinner de sig i total misär. Men till och med i den här misären, i exilen, så säger Gud genom profeten Jesaja att han kommer att trösta alla sörjande. Ge dem sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädje istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en mordfälld ande. Det judiska folket kommer tillbaka 583, men och de bygger upp templet. Men det är någonting som inte riktigt blir återställt. Den här intimiteten som de har upplevt när Gud verkligen liksom uppenbarar sig i templet infinner sig inte riktigt. Och tiden efter exilen fram till Jesus är kantad av politiska konflikter och stridigheter. De blir ockuperade av Egypten, Syrien och sen en kort tid av självstyre. Och sen kommer Rom, Pompejus och ockuperar landet. Och det är här som Jesus kommer in. Nationen är jättesargad. De börjar ifrågasätta om det verkligen finns hopp för oss. Kommer Gud agera igen? Och det är där han säger de här orden. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Och han lånar ju det här språket från Jesaja. Och förutsätter att de som hör honom kan den här judiska berättelsen. Så den sorg, tror jag, som Jesus pekar ut här. Det är en sorg över nationens beskaffenhet här. Sorgen över att de har vänt Gud ryggen. Sorgen över att de är sargade. Sorgen över att de är ockuperade. Och sorgen över att världen ur deras perspektiv verkar vara totalt upp och ner. Och då kan vi tänka här. Om Jesu ord kommer in i den här specifika kontexten, kan den nå lära oss någonting om vad det innebär att vara människa? Kan den lära oss någonting om hur viktiga våra känslor är? Och jag tror att hans ord sträcker sig även till våra sorger och kan lära oss någonting om våra känslor. Och här vill jag säga först tre saker om känslor. Och sen tre saker som handlar om det här med salighet. Så kan vi lära oss någonting av den här känslan sorg? Och vad är det Jesus menar det här med salighet? Så det som Jesus gör här, tänker jag, är att han faktiskt uttrycker att de som liksom upplever den här känslan sorg under den här ockupationen, att det kan leda till salighet. Så han bekräftar ju verkligen att den här känslan, den upplevelsen som de bär på, är viktig och någonting som han validerar. Känslan sorg är jätteviktig. Och känslor i den bibliska berättelsen är också väldigt viktiga. Och inte bara viktiga, utan här verkar de kunna leda till någonting som faktiskt säger någonting objektivt om världen. Jag gissar, eller vi befinner oss inte här i en politisk exil. Vi lever inte just nu i en ockupationsmakt. Men vi känner, gissar jag, på ett emotionellt och intuitivt plan en sorg över att världen inte är som den ska. Vi känner det när nazister demonstrerar i USA och i Sverige. När vi hör om nyheter från den ena skolskjutningen efter den andra. När terrorister spränger sig själva i Bagdad eller Bryssel. När permafrosten på Svalbard tinar. När miljoner flyktingar är strömmar genom världen och vi stänger våra gränser. När tusentals människor försvinner in i trafficking. När barn dör som precis är födda. När flickor i Nigeria tvingas att bli kidnappade när de går i skolan. Eller när vi upplever en oförklarlig ångest eller depressivitet. Då känner vi på något sätt intuitivt en sorg över att den här världen inte är som den borde vara. Så där tänker jag att den bibliska berättelsen ger den här känslan ett hem. De sätts in i en meningsgörande berättelse. Känslan sorg är inte bara någonting som har hjälpt oss att överleva. Även om den tror jag också har hjälpt oss att överleva. Men den är inte reducerbar till det. Det är inte bara det handlar om. Och känslan sorg kan heller inte bara godtyckligt likställas med tycke och smak. Sorg säger någonting djupt, allvarligt, meningsfullt om vår värld. Och när vi sörjer hur den är så erkänner vi att världen objektivt sett inte är vad den borde vara. Så det var den första saken jag ville säga. Att känslor kan leda oss in och säga någonting objektivt, verkligt, om hur världen är beskaffad. Men känslor kan också bedra oss. Så här tänker jag att vi går lite mellan det, liksom att känslor bara är något som hjälper oss att överleva och att det här är den finala sanningen av oss, om oss. Känslor kan bedra oss och vår biologi kan spela oss spratt. Våra tankar kan vara produkter av depressioner, av trauman, av ångest, över att våra föräldrar har sagt saker som vi inte kan skaka av oss. Och det här är viktigt att komma ihåg, speciellt för de av oss som upplever djupa svackor i vårt mående. Perioder när vi känner oss meningslösa, när vi överröses av inre kritiska röster som säger att ingen älskar oss, eller att ingen förstår oss, eller att vi bara är fula och äckliga. Då är det viktigt att komma ihåg att känslor är inte den finala sanningen om oss. Och här skulle jag säga att Bibeln ger oss någonting väldigt, väldigt unikt. För den presenterar en sån enorm bredd i känsloregister. Jag hinner inte gå in på de här sakerna idag, men Bibeln, om man läser igenom den, den beskriver skam, glädje, sorg, skuld, ångest, depressivitet, eufori, förtvivlan, hat, kärlek, erotik. Det går inte att säga någonting annat än att Bibeln tar våra känslor på ett enormt, liksom djupt allvar. Men bara för att Bibeln betonar våra känslor så är det viktigt att komma ihåg att Bibeln inte heller ser dem som slutgiltiga sanningar. Vi behöver ständigt spegla oss genom Bibeln och spegla våra känsloliv genom Bibeln för att så att säga kalibrera oss i enlighet med Guds sanning. Det betyder exempelvis att vi inte kan bara följa känslan hat hur som helst, utan vi behöver förstå den i relation till den bibliska berättelsen. Det betyder också att vi inte bara kan agera på vilka erotiska impulser som helst, utan vi behöver filtrera dem genom den bibliska berättelsen. Vi är heller inte fria att glädja oss över vad som helst, utan vi behöver filtrera även glädje genom den bibliska berättelsen. Och när jag skrev det här så bara kom jag att tänka på att jag bodde i USA under några år, bland annat 2011. Och det var ju när Osama bin Laden blev... vad säger man? Assassinated, säger man på den, lönnmördad av den amerikanska regeringen. Och det var jag gick på en kristen skola och det var lite läskigt att se det, för att folk firade. Folk gick och köpte öl, folk gick ut på och käkade och åt, och det var folk som dansade utanför Vita huset. Och det kanske var så att rättvisa skipades den dagen, jag vet inte. Jag tror personligen inte att Osama bin Laden var en soft snubbe, men Bibeln är tydlig med att till och med när de värsta, de mest moraliskt klandervärda personerna faller, så ska inte vi fira. Vi ska inte glädja oss när vår fiende faller. Men det var precis vad många gjorde. Också de känslorna behöver vi filtrera genom den bibliska berättelsen. Och vad jag menar med det här att filtrera eller kalibrera våra känslor med den bibliska berättelsen är att helt öppet och ärligt våga lyfta fram oss själva. Uttrycka allt, det fina med det fula. Men sen också försöka lyssna in Guds röst genom Bibelns blad. Och be, meditera och prata med kristna, bröder och systrar. Och successivt långsamt börja känna det som Gud känner och tolka världen genom hans filter. Gör vi det så kan vi successivt börja förstå, inte bara genom vår intellektuella kapacitet, utan in i botten av dem vi är, att glädje inte bara är en evolutionär respons, utan en försmak på den slutgiltiga glädjen som kommer äga rum när världen upprättas. Vi kan börja förstå att sorg inte bara är en evolutionär kvarleva, utan något som vittnar om att den här världen, så som den nu är beskaffad, inte är helt vad den är tänkt att vara. Och här behöver vi en noggrann balansgång, skulle jag säga, eller vi behöver förstå var vi befinner oss i den bibliska berättelsen. Så här är det lätt att vi befinner oss mellan uppståndelsen och Jesu återkomst. Och vi behöver leva här liksom i de spänningarna som det innebär. Och jag tror att i Sverige idag, speciellt tror jag i frikyrkan, så har vi kanske lite svårare för negativa känslor, sorg, ångest och så vidare. Jag pratade med en kompis för ett tag sedan som har brottats med ganska allvarlig psykisk ohälsa. Hon är med i en frikyrka. Och där sa hon att i hennes sammanhang, då var det liksom okej att ha brottats med psykisk ohälsa. Men fastän ingen sa det uttryckligen så var det liksom någonting som man skulle ha lämnat bakom sig när man hade blivit kristen. Och det här tänker jag är farligt. För uttrycker vi implicit eller explicit att de med depressioner eller tankar på att vilja skada sig själv eller till och med tankar på att vilja avsluta sitt liv, och vi säger till dem att kanske inte riktigt är kristna eller inte riktigt överlåtna, då lägger vi på en ytterligare börda på deras redan ibland jättejobbiga tillvaro, och vi gör också den platsen, alltså kyrkan, där de skulle kunna finna tröst och helande upprättelse, till en plats där man inte känner sig hemma. Och jag tror också, nu vill jag inte gå in på alla de bitarna idag, men att det inte är bibliskt. Bibeln pratar mycket, mycket mer realistiskt om negativa känslor än vad jag någonsin har hört någon i frikyrkan idag göra. Läs psalm 88 och fundera på om ni någonsin har hört någon säga de orden i en frikyrka. Och här tänker jag, det som jag sa, det är viktigt att veta var vi befinner oss i den bibliska berättelsen. För ibland betonar man så mycket den försmaken som vi redan får genom uppståndelsen. Så vi betonar det så mycket att det inte finns plats för negativa känslor. Så att där gör vi också de som brottas med depressivitet eller ångest. Sådär, att vi säger att men, ni kanske inte är kristna på riktigt. Och så finns det ju en annan betoning om man säger att men, man betonar att skapelsen inte har på något sätt börjat bli förnyad så mycket att det inte finns plats för glädje, för helande, för harmoni och frid. Så vi behöver hitta en balansgång här i den här platsen som vi befinner oss i den bibliska berättelsen. Och till sist här, nu ska jag säga bara några saker om det här med saligheten i sorg. Jag kommer inte lägga jättemycket tid på det här. Men några saker om det här med salighet i sorg. Så hur kan vi då liksom förstå negativa, jobbiga känslor? Och här kommer det här väldigt paradoxala i saligprisningarna som Ellen läste nyss fram. För när Jesus dyker upp på scenen, han är ju den utlovade messiasfiguren. Han är den som ska upprätta riket. Han är den som ska besegra Guds fiender. Då tänker man att en sån person skulle säga: korka upp champagnen, nu kör vi. Men det gör han inte. Utan han säger bland annat: saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Och det gör han i liksom sin programförklaring i början på bergspredikan. Vad är grejen med det här? Hur i hela världen kan man vara salig när man sörjer? Och det blir nästan ännu märkligare när man börjar tränga in i vad liksom grundtexten faktiskt säger. För det här ordet för salighet, det betyder, i Sverige så vet vi knappt vad det betyder, liksom, vad innebär det att vara salig, men i den här grundbetydelsen så är det någon som blomstrar, någon som verkligen är en blomstrande människa, om man säger så. Och så säger Jesus att det är den som sörjer. Hur går det här ihop? Och där vill jag säga tre korta saker. För det första, att det kan finnas dyrköpt mening även i vårt livs mörker. När vi möter ondska, smärta och sorg så står vi alltid inför existentiella val. Vi står alltid inför valet: hur ska vi förhålla oss till det här vi ser? Jag kan tolka det här som någonting som jag ska fly ifrån. Och jag kan stänga in mig i min lägenhet och se på Netflix eller scrolla på Instagram eller låta mig föras bort i dagdrömmar om att bo i den perfekta distansen mellan stad och hav. I ett av de här bostadsprospekten som jag har framför mig när jag skrev det här. Det går att leva så. Men jag tror att den existentiella kostnaden är jättestor. Vi kan också välja då att ta in världens ondska och smärta. Men hur gör man det utan att gå under? Och svaret tror jag är, och det är lättare sagt än gjort, men det tror jag handlar delvis i alla fall om att sätta in vår sorg och smärta i relation till den bibliska berättelsen. Och förstå att det finns en dyrköpt lärdom att finna här. Och få personer säger det så väl, tycker jag, som Thomas Sjödin, som de flesta av oss känner till hans berättelse. Att han har förlorat två barn och även orsakat en olycka när han var ung som tog livet av hans bästa vän. Och han säger så här: Och kanske är det under de mörka tiderna i våra liv. Efter de kännbara förlusterna. Efter misslyckandena och ältandena som livet fördjupas mest. Mörkret har inget egenvärde. Det ska självfallet aldrig sökas. Men när det drabbar ens liv gör man klokt i att inte fly utan vila i överlåtelsen. Fortsätta falla i Guds händer. Även om inget synligt tycks ske pågår något i mörkret. De fina rottrådarna letar sig fram. Innerligheten, förtröstan, uthålligheten. Det som inte bullrar och väsnas men bär. Men, och ett mycket tydligt men. Jag är den första att säga att priset för den här mognaden kan tyckas orimligt högt. Mörkret är dock ingenting man väljer eller väljer bort. Man väljer bara hur man ska förhålla sig till det. Så det kan finnas dyrköpta läxor, även när läxor låter fel, dyrköpta lärdomar, även i våra livs mörkaste stunder. Och den andra punkten som jag vill prata om, bara det här med saligheten i sorgen, är att i sorgen, i den bibliska berättelsen, så är vi inte ensamma. Det är inte bara så att det finns mening i mörka stunder, utan det är även så att i våra sorger så kan vi möta en frälsare som vet precis vad vi brottas med och som delar smärtan med oss, även om vi inte alltid tydligt känner det. Och på korset tror jag att han går in djupare i vår egen smärta än vad vi upplever själva. En av mina gamla lärare uttrycker det så här, att på korset så blir Jesus offret och förövaren. Han blir synd, han blir folkmord, pedofili, våldtäkt. Han blir avundsjuka, rivalitet, girighet. Han blir vita lögner, otrohet, förlorad oskuldsfullhet. Jesus går den gröna milen till den elektriska stolen. Till Columbine-massaken, till Auschwitz. Till rummet fyllt av blod där en flicka som skurit sig sitter gråtande. Han utsätter sig för den elektriska stöten. Han låter sig skjutas i huvud och hjärta. Han andas in gasen i Auschwitz kammare och han hänger i Nürnberg-rättegångens galgar. Och han tar flickans rakblad mot sin hud, mot sitt trasiga ögonbryn, sin handflata och sin sida och utbrister att det är fullbordat. Och en sån djup identifikation, oavsett om det är en sorg över någonting som vi själva har gjort eller någonting som andra har gjort mot oss, kan leda till salighet om vi får möta en som på alla sätt känner oss och vet vad det innebär att gå igenom de saker som vi går igenom. Och allra, allra sist. I den bibliska berättelsen så får inte smärtan och sorgen sista ordet. Den sorg som Jesus skattar salig som en person har är en sorg över världens beskaffenhet, över människans beskaffenhet. Men saligheten kommer från en sån sorg som öppnar upp oss potentiellt för en tröst som aldrig någonsin kan tas ifrån oss. Jesu ord om sorg och om tröst sträcks ut till de av oss som har kroppar som allt för tidigt har börjat falla sönder. Till de av oss som sörjer oersättliga förluster. Till de av oss som sörjer vår egen moraliska brustenhet eller sörjer att klimatet verkar gå åt fel håll. Eller till oss som är plågade av psykiskt mörker och röster inom oss som säger att vi inte har någonting att erbjuda världen längre. Till oss säger Jesus att han ska torka alla våra tårar. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg ska finnas mer. Ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Amen.